بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا سوف تتبي من هذه السيرين في بوكين الفقه الميسر som handlar om islamiska bestämmelser. Vi kommer att tala om en rad olika ämnen i islamisk fiqh. Vi kommer att prata om det som kallas för al-shuf'a, vilket är förköpsrätt. Vi kommer att prata om det som kallas för al-jiwar, vilket är bestämmelser som är kopplade till ens grannar. Vi kommer att prata om det som kallas för al-wadi'a, vilket är att man förvarar något hos någon annan. Vi kommer att prata om itlafat, vilket är att man förstör någon annans saker, och vilka bestämmelser som är kopplade till det. Det första vi dock kommer att prata om idag, inshallah ta'ala, är det som kallas för ash-shuf'a, vilket är förköpsrätt. Definitionen som de nämner kan vara lite svår att förstå och direkt översätta till svenska, så istället ska jag försöka förklara det med ett exempel och hoppas att det blir klart och tydligt. Shuf'a handlar om att två stycken personer äger en byggnad. Två stycken personer eller fler, men vi gör det enkelt att säga att det är två personer. Två personer äger en byggnad eller en markbit tillsammans. Så går den ena parten och säljer sin del utav marken till någon annan, utan att be den första parten om lov, alltså den andra parten om lov. Då har den andra parten som är med och ägde marken från början, han har rätt att ta den här markbiten som han har sålt vidare och ge pengar då till den här parten som har gått och köpt upp det. Låt mig ett exempel. Jag äger en bit mark tillsammans med en person som heter Ahmed. Vi äger en markbit som är, vi säger, 1000 kvadratmeter tillsammans. Vad gör Ahmed för någonting? Han går och säger, jag säljer min del av marken till en person som heter Zaid. Han tar sin del av marken och han har inte berättat det för mig. Så går han och säljer vidare den här delen av marken. Så får jag reda på det. Så har han gått och sålt en del av marken som vi äger tillsammans till en annan person och inte frågat mig först. Den här marken vill jag ha. Jag kanske inte vill äga den här marken tillsammans med den här Zaid. Jag vet inte ens vem det är. Han kanske kommer att bete sig på ett dåligt sätt och så vidare. Då har jag rätt att gå till Zaid och säga, den här markbiten är min. Du får pengar för den. Ja, de pengarna du har lagt in, du får dem. Inget problem. Men marken är min. Jag har mer rätt till den här marken än vad han har. Det här är det som kallas för ash-shuf'a. Och det här är anledningen till att man gör att det är på det här sättet i islam, är att det skulle kunna komma en ny ägare utav den här marken som man äger tillsammans, eller den här byggnaden som man äger tillsammans, som man inte tycker om. Så att jag har till exempel ägt den här med Ahmed och vi har kommit bra överens tillsammans, men den här Zaid, jag har ingen aning om vem han är. Han kanske kommer hålla på och göra en massa problem med den här marken och bete sig på ett konstigt sätt eller i den här byggnaden eller liknande. Jag vill inte att det ska vara så där. Utan då vill jag istället äga den själv. Jag kan hyra ut den till vem jag vill. Det här är då ash-shuf'a. Det har kommit en hadith i Bukhari och Muslim att profeten sallallahu alaihi wa sallam, det har kommit utav Jabir ibn Abdullah, han sa, qada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bish-shuf'a fi kulli ma lam yuqassam. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam har bestämt att man ska ha den här shuf'a i allting som inte har fördelats. Och en annan hadith som finns i Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så sa profeten sallam, jarud dar ahaqqu bid-dar. Att grannen till huset har mer rätt till huset. Och alla de lärda är överens om att den här personen då har rätt till den här delen i saker och ting som har med jord att göra, alltså mark, och har med hus att göra, eller byggnader, eller har med jordbruk att göra. Det finns en rad olika bestämmelser som är kopplade till Shuf'a, förköpsrätt. Det första är att det inte är tillåtet för den ena partnern att sälja sin del förutom att han ber om tillåtelse från sin, den partner som han har ägt tillsammans med, eller säger vill du köpa den först. Om han dock gör det ändå, då har den andra parten då mer rätt att kunna få äga det. Men det är inte tillåtet i dess grund. Man får inte bara gå och sälja någonting bakom hans rygg. Utan först ska han be honom om tillåtelse. Får jag sälja den till någon annan? Om han säger ja, då är det lugnt. Eller ska han säga, vill du köpa upp delen? Säger han nej, då kan han gå och sälja den vidare. En annan sak som är kopplad till Shuf'a är att det här endast handlar om mark som man äger tillsammans eller byggnader. Och det handlar inte om att man skulle äga till exempel kläder eller liknande tillsammans. Eller andra varor som man kan röra på. Men det är saker och ting som är fast på plats. En tredje sak som är kopplad till det här med Shuf'a är att Shuf'a är en islamisk bestämmelse. Och det är inte tillåtet att man ska fiffla på något sätt för att bli av med den. Att man försöker hitta kryphål i lagen så att man ska kunna komma undan det. Och det här är någonting som jag har pratat om förut som skiljer islamisk ekonomi från kapitalism. Att kapitalism handlar ofta om att man ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt hela tiden. Och för att man ska stoppa och reglera det här ibland så kommer regeringen med en rad olika regler. Och man märker oftast i sådana här kapitalistiska länder, när folk inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, att folk hela tiden försöker komma med kryphål för att kunna komma undan lagens långa arm, som man brukar säga. För att man hela tiden försöker kunna komma undan det. Och det här är en islamisk lag som har kommit i islam. Och det är inte tillåtet att man på något sätt ska försöka gå runt den här regeln. En sak som är viktigt att man känner till gällande Shuf'a är att Shuf'a endast sker i saker och ting som säljs. Att man säljer vidare sin del utav marken eller byggnaden som man äger tillsammans. Och det gäller inte om det går iväg, alltså den här delen går iväg på något annat sätt. Som att man skulle ge bort sin del. Eller att man skulle ärva. Eller att man skulle ge det i testamente till någon annan. Så till exempel att jag äger mark tillsammans med Ahmed. Vi äger de här 1000 kvadratmeterna tillsammans. Ahmed dör. Och då tar hans arvingar över marken. Då har inte jag rätt att säga att jag har mer rätt till den här marken. Utan det här är hans arvingars rätt. Han har inte sålt den vidare. Utan det här är bara någonting som har hänt att han har ärvt bort den. Samma sak man testamenterar bort den efter sin död. Eller man ger bort den till någon annan. Så det här handlar bara då om man säljer någonting. Också den här byggnaden eller det som man äger, huset eller liknande, måste vara någonting som går att dela upp. Till exempel, det går inte att dela upp en brunn i två till exempel. Eller en liten toalett. Eller ska man säga någonting sån här. De där grejerna går inte att dela upp. Men när det är till exempel en byggnad som går att dela upp. Halva byggnaden till mig och halva byggnaden till dig. Då är det lugnt. Men när det är såna här saker som är svåra att dela upp. Då går det inte att använda sig utav Shuf'a. En sak som är viktig att känna till i andra Shuf'a. Är att den parten som inte har sålt sin del, utan den andra parten som har kvar själva delen, har bara rätt att be om Shuf'a så fort han fick reda på det. Det kan inte vara så att den andra parten, han fick reda på att han gjorde det, han har sålt den vidare. Så går det en månad, så säger man, nej förresten jag vill ha det här, det är min del, jag borde ha den mer. Det här är inte tillåtet. Så fort han får reda på det, då ska han gå och säga nej, det här är min del. Han ska gå och klaga hos domstolen eller hos den här personen eller liknande. Och man kan inte hålla på och skjuta upp det här. Men det går tillbaka till så fort han får reda på det. Så skulle det gå en månad och han har inte fått reda på att den här delen har sålts, då har han fortfarande rätt till det.
Men har han vetat om det och det har gått en månad till exempel och han har inte bett om det, så är inte det här tillåtet.
Det kan också vara tillåtet till exempel om han är okunnig. Han visste inte att han har rätt enligt islam att be om den här delen. Han kanske inte är så kunnig inom islam och så vidare. Och det går en månad, då har han rätt. Att han, någon kommer till honom sen och säger, men varför tog inte du tillbaka din del för? Men jag hade ingen aning för att göra så i islam. Det är klart att få göra så i islam och så vidare. Ah, då är det tillåtet. Men skulle det vara så att man känner till den här bestämmelsen och man låter det gå en lång tid och man ber inte om det, halas, då har man inte rätt att komma efter en lång tid och be om sin del utav det man ägde tillsammans med den här personen. En annan bestämmelse som är kopplad till Shufa är att den här parten som har kvar, som kräver den här Shufa, som äger fortfarande kvar den här delen, han måste ta hela delen. Och han kan inte ta en del utav den. Så han kan inte gå till den personen som har köpt upp den här grejen utan hans tillåtelse och säga att jag vill ha halva delen, så kan du få lite pengar tillbaka för det. Utan hela den här delen som har sålts vidare måste han kräva tillbaka. Och han kan inte bara kräva en del utav det. Så det här med Shufa har en rad olika bestämmelser i islam som det är viktigt att man är medveten om. En annan sak som de lärda som har skrivit den här boken, Al-Fiqh al-Muyassar, tar upp därefter, som är kopplat till det här lite grann, det är bestämmelser gällande grannskap. En granne har väldigt stora rättigheter i islam. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam fråga, får man be om sin förköpsrätt efter 3 år om man inte kände till att man inte hade denna rätt? Såna här specifika grejer, om det handlar om 3 år eller någonting, då får vi fråga en fatwa. Och det kan jag inte svara på, en så här lång tidsperiod, om det går eller inte, om man inte kände till ens rättighet. Gällande bestämmelser som har med grannskap att göra. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har pratat i många hadiser om hur viktigt det är att man ska ha god relation och bete sig gott mot sina grannar. Och Jibril alayhis salam brukade uppmana profeten sallallahu alayhi wa sallam så pass mycket att man ska ta hand om sina grannar till den graden att han trodde att han skulle ha rätt att ärva. Ibland när man går igenom fiqh-lektioner så kan det vara bra att man slänger in en liten lustig historia eller någonting som är sann, man ska inte hitta på historier, men just som tyder på vilken hög status grannen har i islam. Det är en historia om Abdullah ibn Mubarak. Han var en stor lärd som levde på Selefs tid. Han var en av de kändaste lärda som levde. Han dog ungefär 108 år efter Hijra eller någonting sånt, alltså på Selefs tid. En jude, han var granne med en jude. Och juden som var hans granne skulle sälja vidare sitt hus till någon annan. Så kom personen och tittade på huset och sa, hur mycket kostar huset? Så sa han, jag kommer inte exakt ihåg summan, men han säger, vi säger, det kostar, mitt hus kostar 100 000 som du får köpa. Så 100 000? Hur ska det kosta? Alla hus här runt omkring kostar 50 000. Hur ska du kunna ta 100 000 för det här? Så sa han, nej, 50 000 för huset och 50 000 för att få vara granne med Abdullah ibn Mubarak. För att Abdullah ibn Mubarak var en av de stora imamerna som gav så pass stora rättigheter till hans grannar, så den här juden som levde bredvid honom ville utnyttja det här för att tjäna extra pengar när han sålde sitt hus. I alla fall, det var så Selef var. De la väldigt mycket vikt på att praktisera profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna inom allting, och bland de sakerna är grannskap. Och det här är väldigt viktigt att man också tänker på det. Jag kan lägga in det som en liten kommentar. Att när man börjar praktisera så kan det ofta vara så att man
skynda sig i att praktisera vissa saker och man glömmer bort att praktisera andra saker. Självklart så ska man ta saker och ting steg för steg. Men samtidigt är det viktigt att man vet vilka saker som har en väldigt hög status i islam. Och vilka saker som kanske har en mindre hög status som man lägger. Det som har högst status och det som är viktigast först. Och sen de saker som är mindre viktiga därefter. Och bland de sakerna som har en väldigt hög status i islam är att man ska ta hand om sina grannar och vara god mot sina grannar. Så det ska inte vara så att när man börjar praktisera att man lägger mycket vikt på vissa grejer. Sen när det till exempel kommer till grannarnas rättigheter att man beter sig väldigt dåligt. Så det är någonting man verkligen ska tänka på när man börjar praktisera. Vilka rättigheter ens grannar har. Och det här gäller vare sig grannen är muslim eller icke-muslim. Och det var som sagt någonting som Abdullah ibn Mubaraks judiska granne fick smaka av. Bland de sakerna och bestämmelser som är kopplade till grannarnas rättigheter är att om man till exempel har en markbit och en granne har en markbit bredvid och man behöver använda hans mark för att man ska kunna dra igenom till exempel avlopp eller för att man ska kunna komma in med vatten till ens mark, då måste grannen tillåta det. Till exempel, vi äger jordbruk båda två. Äger en jordbruksplätt båda två. Jag äger jordbruk här, han äger jordbruk där. Men hans jordbruksplätt ligger precis bredvid en brunn. Och jag har ingen brunn på min jordbruksplätt. Jag måste ju kunna få vatten till min del. Hur jag ska få det, det måste gå genom att man drar en slang eller liknande igenom hans jordbruksdel. Och då måste den grannen gå med på det här. Samma sak om man behöver att det ska gå en väg genom hans mark. Eller liknande. Saker och ting som man är i stort behov utav har man rätt att kräva från sin granne i islam. Vare sig man betalar för den här rättigheten eller inte betalar. Om det är någonting som grannen verkligen är i behov av så ska man tillåta honom att göra det. Och man får inte göra någonting med sin tomt eller sin mark eller sitt hus eller liknande som skadar ens granne. Till exempel att man startar upp en verkstad på sin gård eller liknande. En verkstad som kommer låta jättemycket. Att ha en verkstad bara som sig, det är inte ett problem. Om du ska ha en verkstad som gör en massa ljud av sig, då är det problematiskt. För det kommer störa grannen jättemycket. Och det finns massa liknande saker som man ska tänka på. Att man inte ska göra saker och ting som skadar ens granne. Till exempel man har mark bredvid. Så har man någon sorts vad ska man säga, en vägg där det syns emellan. Då ska man inte hålla på och bygga upp saker och ting som går över på hans mark. Däremot så om det handlar om att det är någonting som behöver ett tak, så ska man inte hindra sin granne. Om det är bara några enkla grejer som har kommit en hadith från profetsavställen. Men om det är saker och ting som man skadar sin granne med, att man bygger någonting som sen byggs över på hans del av tomten, eller på något sätt gör någonting som skadar den grannen, så är det inte tillåtet. De lärda nämner därefter att bland de sakerna man också ska tänka på är det som kallas för at-turuqat. Det är hur man beter sig på de allmänna vägarna. Och det här är någonting, tyvärr, som det finns stora brister i många muslimska länder. Inte alla muslimska länder, men i många muslimska länder. Som till exempel att man tränger ut andra muslimer på deras vägar. Man lägger ut massa saker ute på vägarna. Man lägger ut stora stånd ute på vägarna eller liknande.
som stör andra personer som ska gå förbi, eller grannarna eller liknande. Och det här finns det massa problem med. Till exempel i ens byggnad, så lägger de längst ner i byggnaden, så slänger de fullt med olika grejer som de har där, som stör alla andra personer som bor i grannskapet. Man får inte heller parkera sin bil mitt i en gångväg eller en åkväg där man egentligen ska åka med bilen, utan man ställer den på en parkeringsplats. Och man kan inte ställa bilen mitt där folk håller på att köra. Många sådana här grejer tyvärr kan man finna när man är i vissa muslimska länder. Det är väldigt synd att det är på det här sättet. Och rent generellt, allting som är för allmänheten är det allas gemensamma ansvar att man tar hand om. Och det här är någonting vi muslimer också ska tänka på när vi är i Sverige. Saker och ting som är för allmänheten ska man tänka på att inte ska alla tänka på att man ska ta hand om. Till exempel som är vägar. Eller gångvägar eller någonting sånt. Man ska inte slänga saker och ting på marken. Utan man slänger saker och ting i containrar eller i soporna. Och man kan inte hålla på att slänga saker och ting på marken som stör andra. Det här är väldigt fult. Och det här är någonting som alhamdulillah rent generellt man tänker väldigt mycket på i Sverige. Men tyvärr så kan man se i vissa ställen där det ibland kan bo flera muslimer. Jag vill inte klanka ner på muslimer, utan det här kan förekomma för vare sig muslimer eller icke-muslimer. Det är inte det jag försöker säga. Men vi muslimer ska tänka extra mycket på, eftersom vår religion förbjuder oss att göra såna här saker. Vår religion har uppmanat oss att ta bort skadliga saker från vägen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i Matat al-Aza är ett tariq, shobatun min al-iman. Att ta bort någonting skadligt från vägen är en del utav ens tro. Så hur ska det då vara att lägga någonting skadligt på vägen? Särskilt om det är att man förstör glas eller någonting som folk verkligen kan ta skada utav. Rent generellt så är det inte tillåtet att man slänger någonting överhuvudtaget, utan man lägger det där det ska läggas. Man slänger inte det på marken. Och som sagt, såna här saker är det tyvärr stora brister i vissa muslimska länder. Och det är väldigt synd att man ska hitta att det kan vara bättre hos icke-muslimer gällande den här grejen än vad det är hos muslimer. När vi muslimer vet att det här är en del av våran tro, och när vi muslimer vet att det kan vara haram att göra saker och ting som tränger andra och gör det dåligt för andra. Så det här är någonting som man verkligen får hoppas att det kommer att förbättras i de muslimska länder där det finns brister. Jag vill inte nämna några namn på länder där det förekommer så här. Men det är någonting som är väldigt tråkigt. Och man blir ledsen att se när man kommer från ett icke-muslims land och åker till ett muslims land och det är på det här sättet. Så saker och ting som är för allmänheten ska bevaras för allmänheten. Jag kan ta andra exempel på det här också. Det är viktigt att man pratar om det här. Till exempel ungdomar som kan sitta på bänkar. Så sitter de på bänkar och spottar. Till exempel. Eller sådana här pipas. De sitter och nötter och sitter och spottar ut. Det är jätteäckligt det här. Den här bänken som finns vid tunnelbanan eller någonting, den är till för alla. Alla ska dra nytta av den, om man ska sitta på själva bänken. Man ska inte sitta med fötterna på bänken och sitta ovanför den och sitta och spotta ner på bänken. Det är jätteäckligt. Så det här är en allmän grej som är till för allmänhetens nytta, och man ska bevara den, ta bort skada ifrån den, och man ska absolut inte skada den. Och det är någonting som jag hoppas att det kan bli förbättring av, och det är väldigt synd att det kan ske. Jag vet att generellt praktiserande muslimer håller inte på med såna här grejer, men det kan förekomma bland inre praktiserande muslimer att de gör såna här saker, och det är väldigt pinsamt när det sker. Det här var några grejer som är relaterade till hur muslimerna bör tänka på allmänna saker. Och att man ska bevara det och akta sig för att skada det. En annan sak som författarna här tog upp, det är det som kallas för el-wadi'a. El-wadi'a, vilket är att man förvarar någonting hos någon annan. Det vill säga att man förvarar en grej, en sak, hos någon annan. Ett exempel. Jag har nu en bil. Och jag ska åka på en semester till ett land. Vad jag vill göra med den här bilen? Jag vill förvara den hos någon. Jag går till någon person och säger, kan du ta hand om min bil under tiden jag är borta? Eller man har ett husdjur till exempel. Eller man har någon grej som man är rädd att det kommer dra skada när man reser bort. Så går man och säger till en annan person, kan du ta hand om den här saken? Det här är någonting som är uppmanat i islam. Och någonting som man ska ta väldigt, väldigt väl hand om. Allah Azza wa Jalla har sagt, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sannoliken så beordrar Allah er att ge tillbaka de saker som ni har anförtrotts till dess rätta ägare. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, addi al-amana liman utminak tumanak wa la takhun min khanak. Att ge tillbaka det ni har anförtrotts till den som har anförtrott er. Och svik inte den som har svikit er. Och det tyder på vilka fina akhlaq det finns i islam som religion. Att om någon sviker den så ska man inte svika tillbaka. Utan en muslim ska alltid hålla det man har anförtrotts till. Man ska hålla fast vid det. Och det är någonting som sagt, det är uppmanat. För att man hjälper någon annan. Och i islam, allting som leder till att man hjälper någonting annat, någon annan, är någonting som är väldigt uppmanat. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, Wallahu fi auni al-abd ma dam al-abdu fi auni akhi. En hadith som finns i Sahih Muslim. Att Allah subhanahu wa ta'ala hjälper en tjänare så länge tjänaren hjälper sin broder. Och även här vill jag stanna upp lite kort. Den här hadithen, det här är mitt råd till alla mina bröder och systrar som lyssnar på den här lektionen, vare sig de lyssnar nu eller kommer lyssna på den i framtiden. Ha den här hadithen som en menhaj i ert liv. Som ett tillvägagångssätt hur ni lever era liv. Vill ni få hjälp från Allah, hjälp andra. Och gör det hela tiden. Från den dagen, från idag om det så ska vara, tills det att ni dör. Fortsätt ständigt att hjälpa människor på det sättet ni kan. Är det någon som ber er om hjälp, hjälp till. Även om den personen inte ber er om hjälp, visa framfötterna själv, hjälp till. Kan man hjälpa till med pengar? De personer som är fattiga och har det svårt, hjälp till med pengar. Kan man hjälpa till med sin kropp? Någon person ska flytta, någon person behöver hjälp med någonting, hjälp till med er kropp. Hjälpa till med råd. En person är ledsen, en person mår dåligt, hjälp till med råd. Hjälp till med besök. En person är sjuk, en person mår dåligt, hjälp till med det. En person behöver hjälp med vad det än kan vara. Var ständigt miftahul khair. Var ständigt en person som är nyckel till gott. Och bete er, gör det här som sagt som en tillvägagångssätt hur man lever ett liv. Och jag kan svära vid Allah Azza wa Jal, säga wallahi, att man har aldrig sett så mycket hjälp som man får utav Allah Azza wa Jal som när man hjälper andra. Och hur Allah Azza wa Jal ständigt underlättar svåra saker för en. Och det här är från Allah Azza wa Jals framgång att han har hjälpt en att kunna hjälpa andra personer. Men när man gör det här och man ständigt försöker sikta in sig på att jag ska försöka hjälpa andra. Även om man tror att det här kommer att skada en själv. Eller att man inte kommer ha lika stor chans. Gör den saken så tror mig Allah Azza wa Jalla kommer hjälpa dig. Låt mig ta bara ett exempel. Till exempel. Nu, många bröderna brukar ständigt säga att de vill söka till Islamiska universitetet i Medina för att studera. Och ju fler personer som söker, desto mindre risk kanske det blir att man kommer in. Så en person, det kommer ett antal personer som vill komma till en och säga, kan du hjälpa mig att också söka in? Till exempel. Så tänker man, uff, om jag hjälper honom nu, då kommer det vara en till som söker. Eller jag hjälper de här personerna till, så kommer det vara ett antal till. Min chans att komma in kommer ju minska. baserat på den här hadithen så kommer din chans att komma in öka. För att Allah Azza wa Jalla kommer då att hjälpa dig. Så tänk på den här grejen, mina bröder och systrar. Och lev hela tiden efter det här. Att ha två stycken huvudmål i era liv. Dyrka Allah och hjälp andra. Och lev för era medmänniskor som är i behov av er hjälp. Först och främst att man korrigerar sin relation mellan Allah Azza wa Jalla, mellan sig själv och Allah. Och så att man korrigerar sin relation till andra människor. Och som sagt, en persons riktiga akhlaq, den visas upp när en person har det svårt och en person är i behov. För att vara snäll mot den personen som är snäll mot en själv eller som man tycker om bara för att, det här det kan alla människor göra. Det är någonting man gör helt naturligt. Men när det blir lite svårt eller den personen har svårt och motgångar och så vidare, det är då man verkligen sätts på test. Må Allah Azza wa Jalla öka oss alla i den här egenskapen och göra oss bland dem som ständigt strävar efter att hjälpa andra människor. Gällande det här med förvaring, så dess villkor är att den personen som ber om att någonting ska förvaras och den personen som förvarar det måste båda vara sådana som får ha rätt att göra handlingar. Det vill säga det som jag pratade om förut. Det ska inte vara en ung person, ett litet barn. Det ska inte vara en galen person eller en idiotisk person. Så det ska inte vara att ett litet barn går och lämnar över sina föräldrars dyra vaser till någon annan, till exempel. Utan att föräldrarna vet om det. Och det ska inte vara att man lämnar över någonting väldigt dyrt och bra hos ett litet barn. Eller en person som är galen. Eller en person som man vet beter sig idiotiskt. Så både den som förvarar och den det förvaras hos måste vara sådana som ska ha rätt att agera. Det finns en rad olika bestämmelser som är kopplade till al-wadi'a. Bland de sakerna är att al-wadi'a, att man förvarar någonting hos någon annan, är en amana. Är någonting man har anförtrott den personen man ger det till. Så att den personen behöver inte betala om den går sönder, förutom om han har gjort överträdelse mot den här grejen. Till exempel, jag ska åka på semester. Och jag har en dyr vas hemma hos mig. Jag säger, jag vill inte ha den här vasen hemma i den ska komma in. Inbrottstjuvar dit eller någonting. Så går jag till Zaid och säger, kan du ta hand om den här vasen och ha den hemma hos mig? Han säger, ingen problem. Jag har den hemma hos mig. Vad händer? Det blir tvärdrag hemma hos honom. Ena fönstret öppet, andra fönstret öppet. Det blir värsta vinden inne i huset. Bam! Vasen går sönder. Så kommer jag tillbaka från resan och ser att min fina, dyra vas har gått sönder. Har jag rätt att kräva honom på pengar då? Nej. Däremot, om han själv skulle smasha sönder den, förstöra den, eller hon skulle förstöra den, så har jag rätt att kräva tillbaka pengarna. För då är det den som har gjort en överträdelse. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, La damana ala mu'taman. Det finns ingen daman. Man behöver inte betala tillbaka om man har förstört någonting för den personen som man har anförtrott. Och hadithen är berättad av Daraqutni och al-Bayhaqi och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Om man däremot skulle vara till korta kommande med den eller man gör övergrepp mot den här grejen, då måste man betala. Till exempel, man parkerar bilen på en jättebrant backe till exempel. En jättebrant backe så parkerar man. Så går man därifrån så kommer man och ser att bilen har totalt vält över och gått sönder. Då har man varit till korta kommande. Man har inte själv smashat sönder bilen. Men man har varit till korta kommer. Man kan inte parkera bilen på en jättebrant backe. Det är klart att det kommer ramla ner efter ett tag. Eller liknande. Och på samma sätt, om man själv ska förstöra den, då måste man betala tillbaka för den grejen man har förstört. En annan bestämmelse som är relaterad till det här är att den som man har anförtrott den här saken hos måste bevara den på en plats, på en bevarad plats som det är känt för traditionen i landet att det räknas som bevarat. Till exempel, jag har gett över en vas till en annan person. Om den personen har en villa och lägger den här vasen ute på gatan utanför. Han har tvättat den, så lägger han den ute på gatan utanför. Så kommer han tillbaka och så märker han att den är snodd. Då har han ju varit tillkortakommande. Har han däremot lagt den inne i sitt hus, så räknas det, om det är i traditionen i landet, att det är väldigt sällan man har inbrott där och så vidare, så räknas det här i traditionen utav landet att han har förvarat den. Men om det är så att det är känt att i den här platsen att det är ofta folk kan göra inbrott eller liknande, då måste den vara ännu mer bevarad. Så man går tillbaka till det som sker i landet oftast, hur man ska bevara just den här saken. Till exempel med en bil. I vissa länder så är det att när man ska bevara någon annans bil, så måste det göras i ett garage, och det måste vara lås, och det måste vara si och det måste vara så. Andra ställen, så kan du ställa bilen ute på gatan och du kanske kan ha nycklarna i och ingen kommer snor den överhuvudtaget. Och det här, som ni alla känner till, kan skilja sig väldigt mycket från land till land och plats till plats. Den personen som har anförtrotts någonting har rätt att låta någon annan i sin tur ta hand om den här saken som man brukar anförtro sina egna saker med i vanliga fall. Till exempel, jag åker på en resa och jag ger den vas till Zaid som vi pratade om förut. Zaid själv, han ska ut och jobba. Vad är det han gör? Han lämnar vasen hemma och säger till sin fru, ta hand om vasen. Eller vi säger en katt eller ett husdjur eller någonting. Säger han till sin fru, ta hand om den. Det här är någonting som man brukar anförtro sin fru med i vanliga fall. Eller en person som man har som någon tjänare hemma eller någonting. Betjänt eller någonting. Då är det tillåtet. Men det är inte tillåtet att ge bort den till en annan part som man inte brukar ge bort den till. Så till exempel. Jag ska åka bort. Och jag lämnar över någonting. Vi säger återigen, går vi till den här vasen. Jag lämnar över den här vasen till Zaid. Vad gör Zaid för någonting? Han tar vasen och lägger den borta hos Ahmed. Sen går den sönder. Där borta. Någonting knas händer där borta. Vem är det som har varit tillkortakommande? Det är Zaid. För Zaid har inte tillåtelse att gå iväg och lämna över den till någon annan, utan den första personens tillåtelse. Förutom om det skulle finnas ett stort behov. Till exempel att Zaid i sig ska resa bort. Eller han är nära att dö. Eller liknande. Då kan man göra det. Om den personen som har anförtrotts någonting är rädd att någonting kommer hända med det han har anförtrotts, eller han ska resa bort, då är det obligatoriskt att man ger tillbaka det till den personen som har anförtrott den, eller till den personen som han utser ska ta hand om den. Till exempel, jag åker på en resa och gör över någonting till Zaid. Zaid, han börjar känna, han tycker det är fett jobbigt, jag vill inte ta hand om den här grejen längre. Eller han ska själv åka på en resa. Vad är det han ska göra då? Han ska ringa upp till mig och säga, hörru du, kan du ta tillbaka den här grejen? Jag tycker det här är jobbigt. Jag säger, jag är själv på resa. Men jag ringer upp en annan person, Ahmed. Lämna över hos Ahmed, då är det lugnt. Så här kan man göra. Om man är rädd för att den saken man har anförtrotts kommer att dra skada eller att man ska resa.
om man har anförtrotts att ta hand om någon annans djur, så måste man ta hand om det så att man ger det mat och dryck och så vidare. Om man är tillkortakommande med det och den dör, så måste man betala för det som har dött. Till exempel, ens kompis äger 10 stycken får. Han är en bonde och jag är en bonde. Kompisen ska åka in till, på en resa. Så säger han, kan du ta hand om mina 10 får? Jag säger, absolut, ge mig dina 10 får. Vad händer under tiden? Jag ger dem inte mat, jag ger dem inte dryck, jag gör ingenting för dem. Han kommer tillbaka från sin resa och hittar 10 döda får. Sen, har du dödat får? Nej, jag har inte dödat dem. Vad har hänt då? Nej, men jag gav dem ingen mat. Då är han skyldig att betala för att han har varit tillkortakommande. Och det är förbjudet att göra på det här sättet. Har man hand om djur, så måste man ge dem mat och måste ge dem dryck. Och det är förbjudet att låta dem svälta ihjäl. En annan sak som är kopplad till det här är att den personen som blir anförtrodd till någonting, det han säger är accepterat. Så om han säger att jag har gett tillbaka den saken, eller jag gjorde inte det här, jag förstörde den inte, det gjorde inte si, då ska man acceptera den saken som han har sagt. Eftersom den här personen har ansett honom vara en pålitlig person och därför av anförtrott honom med någonting, då ska man acceptera det den personen säger om han svär vid Allah Azza wa Jal. Man säger, wallahi, jag har inte gjort det, så khalas. Jag har sagt, wallahi, wallahi. Säger, wallahi, den här saken, den här vasen, den ramlade ihop för, den ramlade ner på marken för att det blev ett korsdrag. Och säger, vad är ditt bevis? Jag tror att det är du som har slagit sönder den. Nej, jag har inte rätt att säga det. Jag säger, wallahi, det var det som hände. Då ska man acceptera det från honom. Författarna tar upp att bland de sakerna som man i vår tid använder sig av, det som kallas för wadi'a, det är det som sker i många banker. Vad är det man gör för någonting? Jag har 100 000 kronor hemma. Jag tycker det är jättejobbigt att ha 100 000 kronor hemma. Vad gör jag för någonting? Jag går och lämnar in 100 000 kronor hos banken. Vad är det räntebanker gör? Räntebanker tar de här 100 000, säger, bra, 100 000, vad är det de börjar göra? De börjar använda sig av pengarna. De använder sig av pengarna för att låna ut dem till andra personer, till exempel. Eller investera dem, eller vad som helst som de gör med pengarna. Och vad gör de tillbaka med pengarna? De ger en ränta. Så jag lämnar in 100 000 kronor. Efter ett år så ser jag att jag har 102 000 kronor på banken. Det här är någonting nytt som sker i banken. Det här skedde inte under profetens Asarems tid. Är det här tillåtet att ta de här pengarna eller inte? Nej. Det här är en form utav ränta. Det här är en form utav ränta. Och det är som att banken har tagit ett lån från en och använder lånen och ger en nytta utav det här lånet. Och man ska inte dra nytta utav lån. Så det här är inte tillåtet. Om däremot banken inte skulle ta några, ge någon ränta på det, då är det inget problem. Men om det är så som till exempel i Sverige. I Sverige finns det, det kanske finns banker, jag är inte så insatt, men det kanske finns banker som inte ger någon ränta överhuvudtaget om man ber om det. Men om vi säger att det inte finns några banker som inte ger ränta, utan alla banker som man lämnar in pengar på, så får man ränta vare sig man vill eller inte. Vad är det man ska göra med de här pengarna då? Man ska inte ta pengarna och stoppa dem i sin ficka, utan man ska göra infak med dem. Man ska ge dem för Allah Azza wa Jalla skull till de saker som gynnar muslimer. Vissa saker säger att, vissa lärare säger att det här ska vara för saker ting som ska vara förnedrat, som att man ska köpa in saker till moskéernas toaletter eller liknande. Vissa säger det som gynnar allmänt, som att gräva brunnar eller liknande. Och vissa säger att man kan ge det även i välgörenhet.
olika lärda säger olika i den här frågan. Den sista saken jag ska ta upp innan jag avrundar för idag, inshallah ta'ala, är det som kallas för al-itlafat. Det är att förstöra någon annans sak. Det är förbjudet att förstöra någon annans grej. Om det är någonting som är respekterat. Och den som gör det måste betala tillbaka för det man har förstört. Om jag går, jag blir fett lack på min granne för att han ständigt parkerar sin bil på min parkeringsplats. Jag går och tar en stor hammare och smashar sönder hans bil. Är det tillåtet det här? Nej. Vad måste jag göra? Jag måste betala för alla de reparationer som grannen måste göra. Om man äger boskap så är det obligatoriskt att man bevarar dem på nätterna. Så att de inte går och förstör någon annans mark. Om de skulle förstöra någon annans mark på grund av att man inte har bevarat djuren så måste man betala för det. Till exempel, jag äger en massa kossor. Okej? Jag äger en massa kossor. På nätterna, vad gör jag? Jag låter dem gå ute på ängarna hur jag vill. Vad gör kossorna för någonting? De går över till någon annans grödor. Och de börjar stampa runt och de förstör hans grödor. Vad är det jag måste göra? Jag måste betala. För att på nätterna, då måste man bevara kossorna på sin plats. På dagarna är det annorlunda. För på dagarna så bevakar man, är man ute och bevakar själv. Men på nätterna, när man själv ligger och sover, och när grannen ligger och sover, så måste man bevara dem in i en hage eller in i ett stall eller liknande. En annan sak som är relaterad till det här är att om någon annans djur attackerar den och man kan inte försvara sig förutom genom att döda djuret, då är det tillåtet att döda det här djuret. Så till exempel en person, han äger en jakthund. Jakthunden blir helt vild och hoppar på mig och försöker bita mig i halsen eller någonting sånt, så dödar jag det här djuret med en kniv eller jag skjuter eller vad som helst. Då behöver inte jag betala för att jag har dödat hans jakthund. För att man har gjort det för att man försvarar sig själv. Om man försvarar sig själv så är det tillåtet att göra det. Den sista saken som jag ska ta upp nu gällande att förstöra någonting är att förstöra någonting som är förbjudet. Om man förstör någonting som är förbjudet, som ett kors. Man får inte ha på sig kors. Eller alkoholflaskor. Eller böcker som det finns bidda. Innovationer i. Eller kassetter som innehåller pornografikassetter. Eller liknande. Om man ska förstöra de här sakerna, så behöver man inte betala tillbaka för det. Men återigen, det här får man inte göra förutom med ledaren i landets tillåtelse. Och det är han som ska bevaka när man gör det. För att undvika att det ska bli fitna. Och det här är någonting som skiljer Ahl-Sunna väldigt mycket ifrån Khawarij och Takfiriyun. Att de går till ett ställe där de ser att det är en bar i ett muslimskt land. Eller de ser att det är, gärna de säljer en pornografiaffär eller jag vet inte vad. Så går de och smashar sönder det här stället. Slår sönder det helt och hållet. Och säger det här är haram. Jag behöver inte betala tillbaka för det här stället. Det är förbjudet, jag har inte gjort någonting dåligt. Det här är ett kaotiskt beteende som är förbjudet. Utan saker och ting ska ske under ledarens bevakning. Och det finns massa saker att säga om de här sakerna. Vissa personer kanske går in och säger att vissa lärda har sagt så, vissa lärda har sagt så. Det här kommer vi inte gå in på nu. Men det är väldigt viktigt att man känner till den här saken. För det leder ofta till fitna i många länder när vissa personer håller på det här sättet. Om var och en som ser någon munkar ska gå och förstöra den saken, någonting dåligt ska förstöra den grejen, då kommer det bli kaos. Då kommer det bli kaos. Om alla ska ta lagen i egna händer. Men om det skulle vara så att ledaren i landet säger, khalas, alla barer som finns eller alla porrklubbar som finns i vårt land, det är dags för polisen att förstöra dem för att det är förbjudet, vi ska inte längre ha det, och de går och förstör de här ställena, khalas, det här har skett under lagens ramar. Och då är det inget problem. Men man ska inte ta lagen i egna händer. Och det här är någonting som är väldigt viktigt att man känner till. För att som sagt det kan bli väldigt kaotiskt om man inte håller sig till de här reglerna. Och i och med det så avslutar vi dagens lektion. Där vi har pratat om shufa. Och vi har pratat om hur man ska vara med sina grannar, alltså förköpsrätt, och sen hur man ska vara med sina grannar, och därefter att förvara någonting hos andra och att förstöra någon annans sak. I och med det så avrundar vi dagens lektion. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.